Vi har kommit fram till den tredje kvällen i vår serie med temat Herrens härlighet. Och jag måste erkänna för er att det har varit en glädje att få tala till er under de två kvällar som ligger bakom. Inte minst kanske därför att ämnena i sig själv har varit så härliga. Vad är Herrens härlighet för det första? För det andra igår kväll, var är Herrens härlighet? Och få sluta med detta underbara att påminna oss om vad som hängde på pingstdagen. Efter det att vi hade sett hur Guds härlighet först tog sin boning en gång när tabernaklet var i ordning ställt för att återspeglas genom tabernaklet, och för att sedan Guds härlighet tog sin boning i Salomos tempel när det var i ordning ställt, och hur sedan i denna tidsålder Gud valde att ta sin boning i sitt nya tempel som är församlingen. När pingsten var inne, då kom härlighetens ande för att ta sin boning i Guds församling, och han är här idag. Han har kommit till jorden en gång för alla. Vi påminner varandra om att lika lite som Jesus behöver dö igen, lika lite behöver anden komma från himmelen igen. Påsken behöver inte upprepas. Pingsten behöver inte upprepas i det hänseendet att anden måste sändas till jorden. Han är här, redo att innebo var och en som fattar tro till Kristus, redo att flytta in i den människas hjärta som tror på honom, för att genom den människan förhärliga och visa hur idag Gud är och vem Gud är. Nu ikväll så ska vi gå tillbaka lite grann och titta på individen, den mänskliga individen. Vi har sett i stort Guds handlande med sin skapelse och med templet i Gamla testamentet och församlingen i Nya testamentet. Men ikväll ska vi se lite grann på Guds plan med den enskilda människan och vad som händer med människan och Guds lösning på det problem som uppstår en gång. Och jag måste få erkänna för att det har varit väldigt svårt att tänka på det här ämnet. Det är ett ämne som inte predikas så ofta. Det är ett ämne som jag själv skyggar tillbaka för. Det är för att jag vet att vad jag kommer att säga ikväll, det går stick i stäv med vad modern människofilosofi säger om människan. Det går stick i stäv mot vad de socialvetenskapliga vetenskaperna, samhällsvetenskaperna är uppbyggda på. Teorin om vem människan är, den moderna psykologins teorier och personlighetsteorier, ligger i helt absolut nattsvart kontrast till vad jag nu kommer att säga. Och det har gjort att eftersom jag också så väl känner tidens tänkande och psykologins teorier, sociologins teorier om vad människan är för någonting, så gör det att det är så svårt för mig att verkligen få fram detta budskap ikväll. Det ligger tungt på mitt hjärta och jag har känt en väldig nöd inför detta möte. Och jag kan inte lova att det blir lika härligt som igår kväll. Ty vad vi ska tala om, det är verkligt allvarliga saker. Och det rör människans innersta. Det rör dig och mig. Och det kommer att handla om vem människan egentligen är. Du ser, ni har fått en rätt blick och rätt uppfattning om vem Gud är. Då är det också på sin plats att tala om vem människan egentligen är i relation till denne Gud. Och eftersom jag själv är människa och måste nu se mig själv i denna spegel som ordet är, så gör det mig lite ont att behöva göra det. Men vi får inte rygga tillbaka för sanningen. Vi får inte slå oss till ro och välja att lyssna endast på sådana röster som kittlar våra öron. Många sådana förkunnare finns. Och det är mycket lätt, det är en frestelse för mig som predikant att predika det som faller människan i människans egen smak, som faller in i hennes egen tänkande och i det tänkande som råder i världen idag, vem människan är. Och vi lever i en tid då människan har satts upp på piedestal. Och människan själv är det högsta i tillvaron. Och slutet för allt bedömande av vad som är rätt eller fel. Människan själv är auktoritet för alla värdebedömningar. Människan själv bestämmer hur hon ska leva och vad som är normerna och vad som är värderingarna för hennes liv. Man får inte komma och säga då att det finns en auktoritet utanför dig. Därför står du till ansvar för hur du lever ditt liv. Sådana tongångar hör till medeltiden, menar man. Och därför är kampen svår här ikväll. Jag känner att jag riktar mig mot en tidsanda som det är en andlig kamp det är frågan om. Och jag vill att vi en gång till stannar i bön innan vi fortsätter. Käre Gud, vi ber dig att du skulle uppenbara vem du är för oss, så att också vi som människobarn förstår vilka vi är och får en rätt uppfattning om vem människan är i förhållande till dig. Så att vi inte faller in i denna tidsanda som försöker att försköna människan och hennes natur och synden som hon lever i. Vi ber dig Gud att vi skulle få mod att hålla fast vid Bibelns uppenbarelse om vad människan är i relation till sin skapare, i sitt fallna tillstånd, vem hon egentligen är och vad hon egentligen behöver för att komma i ett rätt förhållande till dig. Därför ber jag dig Gud om frimodighet för mitt liv ikväll. Jag ber dig Gud om att mitt hjärta ska bli frimodigt och starkt i att förkunna ditt ord. Du vet att jag själv är en svag, bräcklig människa som lider av syndens svagheter. Och jag själv är redo att vilja försvara mig själv och mitt beteende. Men Gud, giv att vi faller till korta med alla våra mänskliga försvar och försök att skyla vår svaghet. Och erkänner och kommer till dig som förkrossade varelser och begär nåd och hjälp i rätt tid, Herre. Gud, vi ber dig att detta budskap skulle väcka oss, Herre. Skulle göra oss till brandfaktor i vår tid, när vi förstår vad mänskligheten är på väg. Vi ber dig därför om mod och vi ber dig att du ska uppenbara ordet och att ingenting ska ligga emellan, Gud, för att vi inte skulle vilja ta emot det. Så vi lämnar stunden i dina händer, Gud, i Jesu namn. Amen. Jag upprepar än en gång att det högsta syftet med människan och hennes skapelse och hela skapelsen i allmänhet, men människan i synnerhet, var att hon skulle förhärliga Gud och ha sin glädje i honom för alltid. Och vi ska gå tillbaka till första Moseboks första kapitel nu och se hur det hela en gång började när Gud började förverkliga detta syfte. Första Moseboks första kapitel, där vi läser om skapelseberättelsen, hur allt kom till en gång. Och vi ska stanna inför den 26:e versen. När Gud hade skapat växtliv och djurliv, så kommer han till kronan på hela sin skapelse den 6:e dagen. Och jag hinner inte gå in på nu och försvara min absoluta övertygelse om skapelseläran, Bibelns berättelse om att Gud skapade och det vart. Jag behöver inte alls känna att jag begår något intellektuellt självmord när jag förkastar vad som kallas evolutionsteorin eller utvecklingsläran. 100 år efter Darwin och mer står man där med ännu mer oförklarade, obevisade hypoteser för att, som skulle vara nödvändiga för att bevisa att denna så kallade utvecklingslära är sann. Det finns många argument som jag skulle kunna dra upp för att visa hur bräcklig den är. Det är inte syftet med kvällen. Jag bara säger, jag är övertygad om att Gud skapade himmel och jord, allt vad därpå är. Att det inte är en produkt av en slumpmässig utveckling, utan att det är en personlig Gud bakom. Och nu till 26:e versen. Och Gud sa, och lägg märke till att den här versen, ja, nästa vers, så står ordet, verbet skapade 3 gånger. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Och kanske du har tänkt på, varför står det pluralis, första pronomen här, och inte singularis? Och förklaringen är naturligtvis att det var hela gudomens alla 3 personer som var med i skapelsens morgon. Och när människan skapades, så skapade hon till likhet med hela Gud, med Fadern, Sonen och den helige Ande, till att vara oss lika, och må de råda över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren, över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. 3 gånger. Ordet skapade, verbet skapade. Och i 31:a versen. Och Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Det var en fullkomlig skapelse, det var en god skapelse till vilken Gud fann stort behag. Och när vi läser det andra kapitlet sedan, så centreras det, är inte en ny skapelseberättelse, så att det finns 2 skapelseberättelser som på något sätt ligger i konflikt med varandra. Andra kapitlet tar istället upp och koncentrerar sig på människans skapelse och beskriver mera i detalj hur Gud skapade människan. För att sedan kommer ju den här boken att handla om människan och inte om djuren. Och därför så centreras det nu omkring människan, för att sedan berättelserna genom Moseboken här ska fortsätta att handla om just människan och hennes förhållande till Gud. Varför Gud skapade människan? Till att vara min avbild, är Guds svar. Och vi har redan definierat ordet avbild första kvällen. Någonting som manifesteras, som uppenbarar, som representerar vad Gud är. Du kan ta upp en krona och se konungens avbild på en kronan. Och det är just det ordet i grekiskan som används. Den avbild som man hade på de romerska mynten till exempel. Man såg kejsarens avbild där. Och genom att se på myntet så kunde man säga lite grann om hur kejsaren såg ut, hur Caesar såg ut. Man såg hans profil, man såg hans ansiktsform. Man kunde säga någonting om den verkliga Caesar. Ja, tanken är densamma. När Gud skapade människan, så var det inte med för att göra människan fysiskt likadan som Gud. Så att Gud, vi kan säga om Gud att också han har blå ögon som jag, eller bruna ögon som dig, eller att han har två ben och två armar. Han kanske har det, men i alla fall inte i fysiskt hänseende på samma sätt som min jordiska kropp är uppbyggd. Om Gud har en kropp, så är det en himmelsk kropp. Om Gud antar en kropp någon gång, så är det en himmelsk kropp. Var det moraliskt hänseende som människan skapades till Guds avbild, så att människan liksom Gud var moraliskt fullkomlig? Nej, endast Gud är moraliskt fullkomlig, fullkomligt rättfärdig, fullkomlig kärlek, fullkomlig helhet, fullkomlig i alla sina egenskaper. Sådan skapades inte människan. Människan skapades dock utan synd, och på så sätt kunde ha gemenskap med Gud. Det fanns ingenting ont i människan. Vad innebar då att människan var Guds avbild? Det innebar att människan skulle kunna, att i människan fanns någonting som fanns i Gud. Så att människan hade förmågan att visa någonting som fanns hos Gud. Och vi sa första kvällen att människans avbild av Gud bestod där i att människan liksom Gud skapades till en person. Gud är en person. Kossan är ingen person. Hunden är ingen person. Ett djur. Men människan är lika som Gud en person. Och Gud skapade här en varelse som till skillnad ifrån djuren skulle kunna ha gemenskap med honom. Som han skulle kunna utbyta känslor och tankar med. Som han skulle kunna kommunicera med. Och det var så tjusigt av Gud att göra på det viset. Att skapa en människa som han skulle kunna få ha gemenskap med. Som på något sätt var lik honom. Som var hans avbild. Som också hon var en person. Med känsla, vilja och förstånd. Endast Gud var fullkomlig i all sin kunskap. Endast Gud var fullkomlig i all sin kärlek. Endast Gud var fullkomlig i alla sina egenskaper. Men Gud skapade människan med en personlighet. Det vill säga med kapacitet att utöva sitt förstånd. Gud leder, som jag uttryckte här i stencilen, till att lära känna Gud mer. Han skapar henne med ett känsloliv, så att hon med sitt känsloliv skulle växa till i sin kärlek till Gud mer och mer, och på så sätt mer och mer kunna förhärliga och visa hur hurudan Gud är. Gud skapade människan med ett viljeliv för att han också skulle få se hur människan överlämnade sitt viljeliv frivilligt åt honom och frivilligt ville gå de vägar som han ville i gemenskap med honom. Så Gud skapade människan med fullkomlig kapacitet att mer och mer bli lik Gud, och därmed också mer och mer förhärliga Gud. Och några av de sätt som jag tror att Gud kanske använde här var till exempel, hur skulle människan växa till i sin kunskap om Gud? Och jag tror det var därför som Gud bland annat gav Adam i uppgift att namnge alla djur. Det var inte gjort på en handvändning. För att namnge någonting, särskilt i hebreiskan vet vi att det var så, i alla fall senare, så fordrades att man kände till någonting om den personens egenskaper eller det djurets egenskaper. Man väntade till exempel bland judarna med att sätta namn på barnen när de föddes, för man ville se hur deras personlighet var, så man kunde sätta ett namn som passade till deras personlighet. Därför inte vi har satt namn på vår dotter än. Vi vill se om hon är, ja, lite grann hur hennes sätt är. Skriva på ett bra namn. Så var det med hebreerna. Och så tror jag också att det var när Adam skulle få uppgift att sätta namn på djuren. Han skulle sätta ett namn som passade djurens sätt att leva. Så det fordrade för Adam att han noga satte sig in i djurens liv och djurens värld. Att han studerade djuren. Att han faktiskt gjorde naturvetenskapliga studier, ganska grundliga sådana, för att komma fram till en slutsats om vad som vore bästa namnet på en elefant. Studera elefantens liv noggrant, och alla andra djurarter. Det måste ha tagit oerhört tid, och det måste ha lärt Adam någonting om Guds oändliga visdom och kunskap, som det gör än idag för den som ger sig in i naturvetenskapliga studier. Vi beundrar djurvärlden och växtvärlden. Vi ser hur full av under den är, och hur stor Guds visdom måste vara som har skapat allt detta. Och Adam visste alltså att detta har Gud skapat, och han skulle förundras dag efter dag och växa till i sin kunskap om hur underbar Gud är i sin kunskap. Så där att känna Gud mer. Naturligtvis skulle Gud också, som han gjorde, komma ner i lustgården om aftonen och samtala med Adam i en umgängelse, i ganska intimt förhållande. Och han skulle undervisa Adam mer och mer om sig själv, dela med sig mer och mer av sig själv till denna person som han hade skapat, som var hans avbild. Så skulle Adam växa till i kunskap om Gud. Men vet du, det var en sak som fattades Adam. Det räckte inte med att han intellektuellt sett växte till i kunskap om Gud. Hans känsloliv måste också komma i svallning emot denna Gud och till denna Gud. Så Gud gav Adam en kvinna. Mycket förståndigt. Ty genom att han fick en kvinna så lärde han sig lite grann utav vad kärlek var också. Ja, ganska mycket. Han lärde sig att älska denna kvinna. Denna sköna skapelse som Eva var. Som var hans jämlike. När han höll på där att namnge djuren så fann han ingen som var hans jämlike. Alla djuren var skapade i hanar och honor. Men Adam var där ensam. Och Gud gav honom en kvinna. Och genom att älska denna kvinna så växte Adam till i sitt känsloliv. Så att han skulle kunna älska Gud mer och mer. Att hans känsloliv liksom blev uppvärmt. Förtrycka det så. Så att Adam också skulle kunna rikta sitt känsloliv på ett ännu starkare sätt. Gud ledes. Och det sista. Hur gav Gud Adam möjlighet att också hans viljeliv skulle bli hängivet åt Gud? Jo, det är det som det var när han sa: Adam, du får äta av alla träd. Jag undanhåller dig ingenting. Endast det här trädet, på kunskap om gott eller ont, undanhåller jag dig. Av det trädet får du inte äta. Han hade allt vad han behövde och mer än det i lustgården. Men här var nu provet. Ska du också med din vilja överlåta dig åt mig? Ska du välja att lyda mig av egen fri vilja? Och vi behöver inte gå in i detalj. Vi vet hur det gick. Satan kom och ifrågasatte Guds godhet till Eva. Gud vill undanhålla er någonting. Han vill undanhålla er att bli lik honom själv. Och så uppstod högmodstankar. Och så föll man i synd. Och detta är så tragiskt. Och vi ska nu se på syndens konsekvenser i människosläktet. Ja, hela skapelsen blev lagd under förbannelse och under förgängelse från den stunden. Moderna teologer anser det här vara en myt. Syndafallet. En legend som kanske kan lära oss någonting. Men inte en historisk. Ett historiskt faktum. Adam och Eva var inga historiska personer. Utan endast möjligen representanter för människosläktet. Som levde tidiga människosläktet. Det intressanta är dock att Adam och Eva nämns som personliga historiska personer. Historiska personer minst 9 gånger i Nya Testamentet. Och Jesus själv talar om Adam och Eva, de första människorna. Jag tror alltså att detta är ett historiskt faktum. Gång på gång går Bibeln tillbaka till det fall som människan en gång genomgick. Då hon förlorade gemenskapen med Gud. Då hon föll bort ifrån sin skapare. Vad händer nu med människans person? Med människans förmåga att förhärliga Gud? Det är den frågan vi måste ställa oss här ikväll. Vad hände med hennes viljeliv? Vad hände med hennes förståndsliv? Vad hände med hennes känsloliv? Och för att besvara de här frågorna ska vi nu gå till Romarbrevet 1. Och i första kapitlet 21 vers läser vi en allmän beskrivelse av människosläktet sådant det har vandrat bort ifrån Gud. Skapelsen uppenbarade vem Gud var, men människan tog inte vara på den uppenbarelsen. Så det står i vers 21: till fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade honom dock icke så som Gud, utan förföll till förfängliga tankar, och så blev deras oförståndiga hjärtan förmörkade. Så det första som hände var att människans förståndsliv blev förmörkat i förhållande till Gud. Människan har fortfarande kvar hög intelligens, förmår konstruera ganska fantastiska tekniska under, kan till och med åka till månen och komma tillbaka. Men i förhållande till Gud är hennes förstånd förmörkat. Så att Paulus säger i första Korinthierbrevet 2 att en själisk människa kan inte ta emot vad som hör Guds ande till. Hon kan inte förstå det. Det måste utgrundas på ett andligt sätt. Jag har skrivit ner i stencilen en hel rad utav verser som handlar just om förståndet och sinnets förmörkande på grund av syndafallet. Och vi kanske inte ska ta tid med att slå upp alla ställena, men vi kan titta på listan. Andra Korinthierbrevet 4:4 står att människans sinne är förblindat, så hon inte kan se det ljus som utgår ifrån evangelium. Filipperbrevet 3:19: människans sinne, står det, eller hennes köttsliga sinne, är vänt till det som hör jorden till. Hon är inte intresserad av det som hör Gud till och det som hör himlen till. Kolosserbrevet 2:18. Hennes sinne är upplåst. Hon är högmodig. Hon är högfärdig när det gäller att ödmjuka sig under Guds mäktiga hand. 1 Timoteus 6:5 står att hennes sinne är fördärvat. Hon har tappat bort sanningen. Hennes sinne är fördärvat. Hon har tappat bort sanningen. Titus 1:15 står att människans sinne, ja, människan är, hennes, både hennes förstånd och samvete är orenade. Människans förstånd, människans samvete är orent i relation till Gud. Och Romarbrevet 8 står att köttets sinne är död. Fiendeskap mot Gud kan inte vara Guds lag underdånigt. Vill inte vara Guds lag underdånigt. Köttets sinne, människan i sin natur, i sin fallna natur, är i fiendeskap emot Gud. Vill inte lyda Gud. Kan inte lyda Gud heller. När människan föll i synd, så blev följden att Gud sa: utifrån lustgården måste du gå. Och han ställde där en kerub att vakta lustgården. Fick inte komma in, fick inte komma tillbaka in i gemenskapen med Gud. Du ser, i lustgården fanns också livets träd, vilket de troligen ännu inte hade hunnit äta utav. Man menar att hade de ätit av det trädet, så skulle de ha levt för evigt. Och det skulle ha varit ännu värre. Så det var egentligen av nåd som Gud delvis sköt dem ut från lustgården, för att det nu i sitt syndiga fallna tillstånd inte skulle behöva leva evigt i det skicket. Om de hade lytt Gud, så är det mycket möjligt att de skulle senare ha fått tillåtelse att äta både av livets träd naturligtvis, och också utav kunskapens träd på gott och ont, så att de skulle ha växt till ännu mer i kunskap om vem Gud är, och samtidigt genom livets träd ha fått en evig tillvaro tillsammans med Gud. Vi kan inte liksom diskutera, för det står inte uppenbarat vad som skulle ha hänt om inte synden kom in. Det är bara sånt man kan föreställa sig. Människan dog när hon föll i synd. Gud sa: om du äter detta träd skall du döden dö. Vad var det för död hon dog? Hon föll ju inte ner och dog en fysisk död direkt när hon hade smakat av den förbjudna frukten. Nej, men hon dog andligen. Människan fallen i synd är andlig död från födsel. Efesierbrevet 2 säger att vi alla förut var döda genom de överträdelser och synder i vilka vi vandrade. Vi var döda. Vi ägde inte det liv som Gud en gång blåste in i människan. Genom synden så dödade människan det livet. Och människan i världen idag, mina vänner, är död inför Gud. Det var därför Jesus kunde säga, när en av hans lärjungar bad om tillåtelse att få vara med på en begravning: låt de döda begrava sina döda. Underligt. De döda begrava sina döda. I förhållande till Gud, en människa som inte född på nytt, död. Död. Och det andra resultatet av synden: för det första andlig död, för det andra är fysisk död. På grund av att synden kom in i världen har döden kommit in i världen. Romarbrevet 5:12. Döden är en konsekvens utav synden. Och ett bevis för att alla människor är under samma synd som Adam en gång begick är att varje människa, alla människor i alla tider, har lidit döden. Och du och jag går också emot samma död som en gång Adam gick emot. Fysisk död. Varje gravsten som har rest på denna jord vittnar om att människan har fallit i synd. Och här är resultatet: hon måste begravas ner i stoftet, ner i jorden igen. Men därför är det också en sån underbar seger i Jesu Kristi uppståndelse, som förklarar att han har vunnit seger över synden. Om han inte hade uppstått ifrån döden, så skulle vi inte ha någon möjlighet att veta att han också hade vunnit seger över synden. Till genom att han vann seger över synden, så var den naturliga följden att också döden besegrades. För döden var bara en konsekvens av synden. Om synden besegrades, så besegrades också döden. Synd och död hör ihop. För det tredje, konsekvensen utav fallet var evig död. Först andlig död, sen fysisk död, så evig död. En evig skilsmässa från Gud, också efter den fysiska döden. Den död som uppenbarelseboken kallar den andra döden, från vilken det inte finns någon återgång, från vilken det inte finns någon räddning. Att en människa i denna tid kan vara andligt död är inte så hemskt som att hon efter döden förblir andligt död. Till då finns ingen räddning, men nu finns räddning. Jag var en gång andligt död, säger Paulus. Vi var döda i våra överträdelser och synder. Men Gud har genom sin nåd och barmhärtighet gjort oss levande i Jesus Kristus. Jag var död, men se, jag lever. Vad händer med människans känsloliv när hon föll i synd? Vi ser igen i Romarbrevet 1. I 21 versen läste vi alltså att förståndet blev förmörkat. De blev dårar inför Gud, och du kan läsa mer om det i 1 Korinthierbrevets första kapitel. Vers 24. På grund av att de bytte bort Guds härlighet, den oförgängliga Gudens härlighet, mot beläten, så prisgav Guden i deras hjärtans begärelse åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar. På grund av syndafallet, som i sin innersta natur var ett uppror emot Gud, var ett nej till Gud. Jag vill inte att du ska regera mitt liv, jag vill själv bestämma mitt liv. Samma synd som Satan, den underbara keruben och överängeln, en gång föll i. Jag vill själv bestämma, jag vill själv regera. Egoismen kom in, och människan föll i synd. Och människan har sagt genom alla tider: inte Gud, jag själv. Domartiden, varje människa gjorde vad hon själv behagade. Så är det mer och mer i vår tid. Varje människa har sin egen etik. Vi har kommit till en utveckling där man skulle kunna tala om etikdemokrati. Var och en lever som han vill. Du kan inte säga att mitt liv, att mina värderingar är felaktiga, och jag kan inte säga att dina är felaktiga. Jag bestämmer mina värderingar, du bestämmer dina värderingar. Var och en lever som han själv vill, oberoende av Gud. Vad människan vill göra, förstår ni, det är att göra sig fri från all auktoritet, fri från skaparens auktoritet. Jag vill inte ha någon Gud som bestämmer över mitt liv. Jag vill själv bestämma. Jag vill själv bestämma vad som är rätt och fel. Jag vill själv bestämma hur jag ska leva. Bort med boken som talar om normer. Jag känner mig fruktansvärt gammalmodig i ett hänseende när jag talar dessa ord, för jag vet att det är så oerhört i kontrast med vad vi matas med i våra skolor, massmedia och så vidare. Människan framställs som det sköna, underbara. Det lilla barnet ska utvecklas och själv bestämma vad som ska bli hennes värderingar i livet. Stör inte dess utveckling. Försök inte att lägga på några gammalmodiga normer som skulle kunna hämma dess utveckling. Låt det själv forma sig till det som det kan bli. Ty om du lägger någonting auktoritativt på dess liv, så hämmar du dess utveckling. För filosofin bakom allt detta resonemang är ju just detta, att människan endast är ett djur. Du ser, det börjar i första Mosebok 1. När man börjar tvivla på den här boken, det är där som tvivlen alltid börjar. Är vi verkligen skapade av Gud? Nej, det är lättare för oss att få acceptera att vi bara är tillkomna av en slump, och att vi är härledda ifrån djur. Men en ständig, en lång utvecklingsprocess som är följden av slumpen. Och därför så har vi ingen rätt att säga och försöka hämma ett senare leds utveckling genom att lägga våra värderingar och våra principer och våra normer och säga vad som är rätt och fel för dem. Du ser, de är ett steg senare i utvecklingen, och de har rätt att utvecklas på det sätt som naturen låter dem utvecklas. Människan är ett djur stadig i en utvecklingsprocess. Ingen kan säga vad som är rätt och fel för henne. Hon är bara ett djur. Ja, man säger inte ut det på det sättet när man förkunnar denna moral. Men filosofin bakom är just den. Det är en ateistisk filosofi som bygger på utvecklingsläran. Och denna filosofi ligger bakom alla samhällsvetenskaper, alla socialvetenskaper. När människan följer synd, så börjar hon älska sig själv istället för skaparen som hon skulle ha älskat. Hon var mer angelägen om att tillfredsställa sina egna begär än att tillfredsställa och behaga Gud. Hon älskade det skapade framför skaparen. Mig först, mina behov först. Känner du inte igen det? Varje människa ska tillfredsställas till varje pris i vår tid. Vad vill du? Se till att du får det tillfredsställt. Alla dina behov, alla dina psykologiska behov, sociala behov, fysiska behov, det ska tillfredsställas till varje pris. Han frågar inte efter vad som behagar Gud. Så står det, det yttersta exemplet på vad som händer med människans känsloliv. När hon syndade så sa Gud, okej, du har sagt nej till mig, du får väl gå då. Det är det som ligger i detta ord. Gud prisgav henne till deras hjärtans begärelse. Du har begär till olust, till orenhet. Du får väl göra det då, efter ditt eget beslut. Och så skändade man sina kroppar med varandra. Och vi läser i fortsättningen av verserna här att vers 26, för den skull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar. Deras kvinnor bytte bort det naturliga umgänget mot det onaturliga. Det är intressant att Gud tar upp här när det gäller känslolivet just den sexuella sidan. För kom ihåg att jag sa att när Gud skapade Adam och Eva så var det med syftet att de med sin kärlek sinsemellan skulle växa till en större kärlek till Gud. Äktenskapets syfte var att återspegla Guds kärlek. Och det är fortfarande syftet med det kristna hemmet. Glöm inte det, det vill jag gärna komma tillbaka till någon gång. Att mannen och hustrun ska återspegla förhållandet mellan Kristus och församlingen. Ett underbart kärleksförhållande. Kan du därför förstå hur snedvänt och förvrängt det blir när kvinna ligger med kvinna och man med man? Det var inte alls skaparens syfte i skapelsens morgon. Och därför är hela Guds plan med människan förvrängd på grund av att människans känsloliv är förvrängd. Hon älskar sig själv. Vad hon kan tillfredsställa sig med, det vill hon tillfredsställa sig med, istället för att behaga honom som har skapat henne. Och idag ropar man ut åsikterna om att de homosexuella måste naturligtvis ges plats i samhället. De perversa sexualiteterna och det sexuella beteendet i alla sina former måste accepteras som en form av det naturliga. Och jag är inte den som vill stå här och säga att det finns inga orsaker, naturliga orsaker som ligger bakom det homosexuella beteendet och så vidare. Vi vet att det finns miljöfaktorer som spelar in i allt detta. Men nu talar vi om mänskligheten i stort. Och vi kan se mänskligheten i stort, hur snedvridet det har blivit när människan har kommit därhän att hon leker med sex, som Gud en gång instiftade att vara en sak mellan en man och en kvinna för hela livet, för att återspegla Guds härlighet, för att återspegla hans kärlek till skapelsen, och för att hon genom den kärleken man och kvinna emellan skulle lära sig älska sin skapare mer. Ser du hur allvarligt det är? Och det är just därför att det här är det kritiska problemet som Gud tar upp det så många gånger i stort när han talar om otukt och orenhet. Människans känsloliv förvrängt. Och fastän de väl veta vad som Gud har stadgat så som rätt, att nämligen det som så handlar förtjänar döden, så är det mycket nog att de själva så göra, de giva också sitt bifall åt dem som handlar lika så. Det betyder alltså att människan vet innerst inne vad som är rätt och fel. Hennes samvete vittnar om att så här skulle du inte göra. Det här är inte det riktiga att göra. Men hon vill inte lyda den rösten. Och för att få socialt accepterande för sitt eget beteende, avvikande beteende i relation till Gud, så ger hon också sitt bifall åt andra som så handlar. Till då är det lättare att synda om också andra syndar. Om vi kan få det till att eftersom 80% minst av alla äktenskap, i alla äktenskap förekommer otrohet, så är det normalt att vara otrogen. Bra, var otrogen. Vad som är normalt. Och den som lever ett sådant liv finner en tröst i sådana normalkurvor som talar om, så här lever människan. Det är normalt för alla 7-åringar att snatta och stjäla en viss ålder. Så ta det inte för hårt om ditt barn snattar och stjäl. Det känns lättare om andra gör det också. En syndare känner sig lättare till mod, så man kan se att andra människor handlar som han gör. Men synden är lika mycket synd inför en helig Gud, som är absolut i sin standard, absolut i sin helighet. Gå tillbaka 2 verser. Vers 29. Detta blev följden utav syndafallet, en ond natur. Och uttrycket för den naturen, all slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet, det är fulla av avund, mordlust, trätlystnad, svek, vrångsinthet, det är örontasslare, förtalare, styggelser för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar, oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna, utan barmhärtighet mot andra. Vilken dyster lista. Är det sant om mänskligheten? Vi är genast där och säger, ja, men det här har i alla fall inte jag gjort. Jag vet att människor gör sånt här, men inte jag. Min vän, kanske du inte har mördat. Har du aldrig hatat? Kapaciteten finns där. Mord börjar alltid här med hat. Låt oss gå till Markus 7. Du ser, Gud ser mer på hjärtats attityd än de manifesta handlingarna utav hjärtats attityd och natur. Så därför är inte det avgörande huruvida du har begått ett brott eller inte, utan huruvida ditt hjärta är. Och då måste vi alla säga, ja Gud, jag har inte begått äktenskapsbrott i praktiken, men i mitt hjärta har jag gjort det. Kapaciteten finns i min natur, Gud. Vem är jag? Jag har inte mördat, men i mitt hjärta har jag känt hat till människor. Och Jesus sa, då är du en mandråpare. Och Jesu ord nu i Markus 7 är så reaktionära att man skulle kasta ut Jesus universum på en gång om han kom till jorden idag. Man hade tålamod med honom 3 år när han var där nere. Ganska lång tid. Om han kom till Sverige idag tror jag han skulle förpassas ur landet inom en vecka. Vet du inte, Jesus, att det är miljöfaktorer som gör människor till vad de är? Det är miljö. Ändra miljön och du får en bra människa. Skapa social rättvisa och du får ett rättfärdigt samhälle. Himmel på jorden. Och så säger Jesus i 20 versen, Markus 7. Vad som går ut ifrån människan, detta är det som orenar människan. Ty inifrån, från människans hjärta, utgår deras onda tankar, otukt, tjuveri, mord, äktenskapsbrott. Det finns inget sånt ord i svenska brottsbalken längre. Girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, övermod, oförsynt väsende. Allt detta går inifrån och ut och orenar människan. Jesus talar om människans natur. Och jag ser inte ett ord om miljön. Väl vet jag att miljön kan få dessa beteenden att lättare komma fram. Visst vet jag att en pojk med en alkoholiserad fader och en protesterad mamma lättare stjäl en bil än en pojk som är uppväxt i en god miljö. Men också en pojk i en god miljö kan se på den bilen med ett begär och tänka, oh, att jag finge köra den, och för jag finge äga den, jag skulle gärna vilja ha den. Kapaciteten finns där. Egoismen, begäret, avundsamheten. Och jag måste säga till mig själv gång på gång, Roland, vem är du? Du säger att människor ska älska. Det är lättare för dig att hata än att älska. Ja, det är det. Och många gånger när jag satt som skolpsykolog, så var detta ett så svårt problem för mig. När min uppgift i stort sett gick ut på att förklara ett missanpassat beteende. Här är en elev som har skolkat 7 veckor. Gå hem och reda ut förhållandena och förklara för oss vad det beror på. Och det var ingen sak att göra det. Efter ett hembesök var hela bilden klar. Jag gick tillbaka till min uppdragsgivare och sa, så här ser det ut hemma. Naturligtvis förstår vi varför han skolkar. Men så började jag tänka, men Gud, varför finns det dåliga miljöer? Varför finns det dåliga hem? Vi klagar på att världen är full av krig. Men varför är den full av krig? Är det någonting fel med människan? Vilka är det som gör miljön? Är det träden och fåglarna och sjöarna och fjällen? Är det doms fel att det finns krig och ondska på jorden idag? Är det för att korna är så elaka? Naturen kan vi inte skylla på. En del skyller på ledarna i världen. Vore det annorlunda om du och jag satt där som ledare? Maktbegäret, prestigen, äran, makten. Människan sitter själv i makten. Människan skapar miljö. Marxisten sa till mig, det finns ondska i världen därför att det finns ett kapitalistiskt ekonomiskt system. Ja, men sa jag, vad beror det på att när vi gräver upp stenåldersgravar och vikingagravar, vi finner vapen som man inte använder enbart för att döda djur utan för att döda sin medbroder och människa. Långt innan det kapitalistiska systemet fanns i praktik i världen var människan ont. Och än idag så bygger man ruskigare och ruskigare vapen. Bara i Amerika finns atomvapen nog att förgöra vår jord 3 gånger om. Och det finns minst lika mycket på andra sidan och på andra sidor. Och så fortsatte man ändå att lagra. Ja, vi berömmer oss av en högteknisk utveckling. Så astronauten som var på väg tillbaka från månen kunde säga: nu när vi har hunnit så här långt tekniskt, då ska vi också klara jordens problem. Och jag tackar ja. Det ser ut som att vi stod längre ifrån en lösning än någonsin. Människan är fortfarande kvar på djurstadiet, om man får använda det ordet. Eller stenålderstadiet, när det gäller att lösa konflikter. Jesus kanske inte hade så fel när han sa att det är inifrån människans hjärta som det onda kommer. Törs vi säga detta till vår framtid? Till vår samtid? Detta är Bibelns dystra diagnos av vem människan är. Om ni inte tror mig, om inte detta är nog, låt oss också gå till 2 Timoteus brevs 3 kapitel. Vi skulle ha sagt naturligtvis om viljelivet ifrån det sammanhang vi läste att det var dött i förhållande till Gud. Människan vill inte lyda Gud. Människans vilja är inte inriktad till Gud, till att behaga honom, utan till att behaga sig själv. Så när Gud säger en sak till människan, gör det, så vill hon inte göra det. Hon vill inte lyda Gud. Allt ifrån Edens lustgård är hon i upprorsstämning mot Gud och skaparens auktoritet. Så hennes viljeliv är dött i förhållande till Gud. 2 Timoteus 3. Paulus talar om den tid som ska komma och som vi säkert är inne i just nu. Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skulle komma. Och nu kommer en beskrivning av den tiden, av hur människorna ska vara då. Inte hur naturen och miljön ska vara, utan hur människorna ska vara. Och vi vet inte hur lång tid som Paulus hade i sinnet, men vi vet naturligtvis hur lång tid Gud hade i sinnet. Och Gud visste all den tekniska sociala utvecklingen som skulle för sig gå i världen. Men titta hur människan ser ut, till och med i den yttersta tiden, när hon skulle haft nog tid på sig att bättra sig. Ty människorna skulle då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar. Och jag tycker det är så intressant att just det står med, olydnad mot föräldrarna. Ty där ligger också uppror emot auktoritet. Jag själv ska bestämma, inte mina föräldrar. Och tänk, det enda bud som gives barn i Bibeln är detta: barn, lyd era föräldrar. Varför det då? Ty det är rätt, säger Bibeln. Punkt slut. Det är rätt. Inte att mamma och pappa alltid har rätt, men så länge du är barn är du underordnad deras auktoritet i det hem i vilket du bor, inför Gud. Att göra uppror emot sina föräldrar är egentligen att göra uppror emot Gud. Vi skulle kunna gå in naturligtvis på alla de här synderna och förklara vad de egentligen menar. Olydnad mot sina föräldrar, otacksamma. Har du mött otacksamhet? Gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste. Ja, visst är det lättare att sätta in dem på ett hem än att behöva ha besvär med dem. Trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod. De skulle älska vällust mer än Gud. De skulle älska vällust mer än Gud. Jag kommer ihåg när jag jobbade på en ungdomsvårdsskola här i Sverige, hur jag försökte vittna för en pojke om Gud. Vad ska jag med Gud till? Jag har det så skönt med mina knarksprutor. Det är så skönt. Ge mig någonting som är bättre. Han älskade att tillfredsställa sig själv. Det var det som kom först i hans liv, att uppleva denna skönhet som knarket gav honom. Människorna ska älska vällust mer än Gud. Och det är naturligtvis inte bara knark det är frågan om. De skulle ha ett sken av Guds fruktan, men skulle icke vilja veta av dess kraft. finns mycket religiositet i vår tid också. Ett sken av att vara associerad till någonting religiöst. Men den kraft som bor i evangeliet, den har man tagit avstånd ifrån. Vi har sett, mina vänner, någonting av fallets konsekvenser. Vi har sett hur det inverkade på människans personlighet. Hennes förståndsliv förmörkat, att hon nu inte kan fatta den här uppenbarelsen. Att hon tar avstånd ifrån den, att hon inte vill förstå den. Hennes förstånd är förmörkat. Vad har hänt med hennes känsloliv? Hon har börjat älska sig själv och vill tillfredsställa sig själv istället för att behaga sin skapare. Vad har hänt med hennes viljeliv? Dött i förhållande till Gud. Hon vill gå sin egen väg. Gud, du ska inte bestämma. Även som kristna känner vi att någonting av denna natur, denna fallna personlighet, finns kvar och vill göra uppror. Imorgon ska vi tala om lösningen på den konflikten. Men detta har vi nu gått igenom för att beskriva mänskligheten i stort. Sådan människan är i världen idag. Och det är en dyster bild, mina vänner. Men det är en sann bild. Det är Guds bild av människan. Människan i relation till en helig Gud. Och när vi betänkt detta nu, då kan vi lätt dra den slutsatsen. Människa, du har fallit ifrån ditt högsta syfte. Du kan inte längre förhärliga Gud i ditt fallna tillstånd. Någonting måste hända i ditt hjärta. Någonting måste ske i ditt liv. Någonting nytt måste komma. Du kan inte med din fallna natur, som älskar vällust mer än Gud och dig själv mer än skaparen, behaga och förhärliga honom som har skapat dig. Guds avbild är starkt degraderad hos människan. Hon har kvar sin personlighet, men med sin personlighet förmår hon inte längre att förhärliga Gud. Och jag är så glad att jag imorgon kväll ska få tala om Guds lösning på detta. Att Gud dock kom och Kristus erbjöd en ny skapelse, så att människan på nytt skulle kunna förhärliga Gud. Men jag vill lämna intrycket att ta vårt samtal här ikväll. Människan, sådan hon är i Bibelns ljus, ta det med då. Försök inte att få det lindrigare. Försök inte att få det enklare och överskönat, förskönat. Var sann emot Guds ord. Sök att ära Guds ord genom att ta det sådant det står. Du förstår, om du inte tror Guds ord, om du inte tror sanningen om människan, så kommer heller inte frälsningen att vara så nödvändig. Så kommer heller inte frälsningen att vara så stor och så underbar. Käre Gud, vi tackar dig, Herre, för att du har hjälpt oss igenom detta. Du vet att det har varit svårt för oss att verkligen kunna acceptera den mörka bild som blev människans diagnos efter fallet. Låt oss alla förstå hur långt vi föll, Herre, hur djupt vi föll och hur hopplös situationen är om inte du på nytt hade kommit in. Åh Gud, vi ber dig, Herre, att vi inte ska förmildra i vårt tänkande din bild på människan sådan hon är i världen idag, utan att vi alltid ska ha klar för oss att människan faktiskt är på väg bort ifrån Gud av egen vilja. Så vi ber dig, Gud, att vi ska vara sanna till ditt ord i allt vårt tänkande och vårt vittnande. I Jesu namn. Amen.